Miriam Bryant med Mi Amor. Han har klockan passerat 9 denna härliga onsdagsmorgon. Vi säger god morgon och välkommen till Carl Fredrik.
God morgon, god morgon.
Allt bra med dig?
Det är det, och hur är det med er?
Det är bra tycker jag.
Jo, absolut.
Solen den skiner, och då i alla fall nu till helgen så kändes det som att det uppe där jag bor så ja. Var det liksom så att alla aktiverades och gick ut i sina trädgårdar. På med trädgårdshandskarna och man gick med och spaden framme.
Helt rätt. Så känns det i många områden just nu. Mm. Och oavsett om man har balkong eller en stor trädgård eller om man bor i lägenhet så kan man göra mycket. Och då behöver man kanske en bra jord och näring till sina växter till exempel. Mm. Det är det vi ska tala om i dagens avsnitt. Och jag tänkte gräsmattan skulle få sig en liten genomgång också.
Ja.
För hemma på Äckleholm, där är det dags att klippa gräset för egentligen länge sedan. Så jag ska gå ut och ta de första maskrosorna. Och jag blev riktigt glad när jag såg en blommande maskros, men den vill jag inte ha i gräsmattan. Mm. Och så ska det klippas, och så ska det dressas lite och sås i lite, och det ska gödslas. Och vilket gödsel ska man då ha? Något som kanske motverkar mossa också till exempel.
Mm. Ja, men lite av det blir det i dagens avsnitt. En liten jordskola också ska vi få ta del av.
Absolut. Vad är det för skillnad på jord egentligen? Och vad, när man köper jorden ute i trädgårdshandeln till exempel, man kanske gör sin egen, man komposterar och så. Det är ju jätte bra. Men om man ska gå ut och köpa en jord som ligger på säck, vad är det då för skillnad? Det finns ju både olika prislägen och därav olika kvaliteter, och numera finns det så många olika jordar att välja på. Mm. Varför är det olika jordar och vad innebär det?
Mm. De frågorna ska vi få svar på om bara en liten stund. Du blir med musik innan dess. Det blir Forever Yours med Kygo, Avicii och Sandro Cavazza. Just Give Me a Reason med Pink här på Radioaktiv denna morgon, och nu har vår trädgårdsexpert och lärare i denna jordskolan lagt ut en massa papper. Och här, Kalle, det är en djungel detta.
Jag tänker att det finns så många olika jordar, så det hade man ju ingen aning om.
Ja, för många tänker,
det är en hel vetenskap.
Ja, jag tänker det. För många tänker jord som jord, och så åker man och köper och så tar man någonting som passar bra i pris. Vi ska försöka gå igenom varför det är viktigt att välja olika typer av jord, eller hur, Karl-Fredrik?
Ja, men helt riktigt. Och då är det till exempel så, ska du plantera om dina pelargoner, då finns det en pelargonjord som heter Mårbacka pelargonjord till exempel, va? Och då kan jag säga så att sommarblommor, panser, du kanske planterar ranunkler ute nu, eller du ska plantera om dina Mårbacka för de har stått på vinterförvaring, och så är det dags att klippa ner dem och plantera om dem. Då tänker ni, måste man använda Mårbacka pelargonjord då? Nej, man måste inte det. Men den är speciellt framtagen för alla pelargoner i kruka, både in och ute. Med en fin tillväxt och rik blomning ska den här jorden ge. Och det är ju långtidsverkande specialnäring i den här också. Men man skulle likväl kunna ta en bra krukjord, en bra blomjord, eller som jag nu sa, man gör mer ute i trädgården och i krukor framförallt, en urnjord. Mm. Så att där är det liksom inte riktigt lika viktigt. Nej. Men den finns ju där av en anledning. Yeah. Men däremot går man till exempel över på rhododendron, hortensier och surjordsväxter, ja, då är det jätteviktigt att använda en surjord, alltså en rhododendron med ett lägre pH-värde. Mm. Så att finns lite olika grader av hur viktigt det är att välja en specialjord. Mm. Men det finns en anledning till varför det finns så här många olika typer av jordar. Mm.
Ja, det blir ju de bästa förutsättningarna för växten om den får rätt typ av jord. Sen kan jag förstå om man lägger i en liten kruka där det inte går ut lika mycket jord, så kan man kanske kosta på sig. Jag tänker om man behöver väldigt mycket jord, hur ska man tänka då?
Då tänker jag att ska man använda väldigt mycket jord i trädgården, att man ska göra om ett nytt trädgårdsland, man kanske ska fylla upp stora rabatter. Då tänker jag att man ska kanske kontakta någon av de här olika typer av återvinningsstationerna som också har komposter från matavfall från hushåll. Och då blir det oftast en jättebra kompostjord som man kan köpa i stor säck, som det heter. Man kan beställa leveranser hem till trädgården eller åka och hämta i lösvikt på flak. Mm. Så tycker jag man ska göra då. Men de säckade produkterna är ju kanonbra till kolonin, till de mindre trädgårdarna, till du vill ju liksom inte ut till balkongen, kan det räcka med en liten säckjord till exempel, eller du delar med grannen kanske.
Ja, ja, men det är väl också bra.
Är det någon bäst föredatum på?
Ja, det finns bäst föredatum på jorden på så sätt att till slut kan ju den också det kan börja liksom växa lite där inne om det kommer in ljus och så, och det är ingen fara. Det är därför man tänker på att de här säckarna, om man tänker på dem, att de är ju svart på insidan i alla fall. Så det ska vara mörkt, ska det vara. Och det kommer ju ske en process in i de här säckarna, så efter många år så är det inte riktigt samma jordprodukt som det var från början. Men några år, inga problem. Så har du kvar jord sedan förra året och ett par år innan, det går jättebra där. Absolut.
Ja. Ja, men det är väl bra. Så minskar vi jordsvinnet också?
Ja, men det vill vi inte göra såklart. Och bara en liten reminder, när vi planterade här förra veckan i studion så krukade vi om lite härliga tomatplanter. Mm. Då hade vi ju såjord fortfarande överst, och sen i botten så hade vi en näringsrik jord, eller hur? Tomat och chilijord. Ja. Nu höll jag på att tappa bort mig där. Det var ju så många jordar att välja på, men vi hade såklart en tomat och chilijord då.
Ja,
och varför då? Jo, för att rötterna ska utvecklas i den näringsfattiga såjorden. Den ska vara näringsfattig och ärdigt. För att sen gå ner och känna, wow! Nu jäklar i mig tar det fart.
Ja, och det ska bli härligt att följa detta när det tar fart. Vi hoppas på detta. Vi ska gå igenom andra typer också. Vi har lite sand i studion och det är mycket lite bark och sånt här.
Ja, just det. Precis. Så här har vi bland annat tomat- och chilijorden. Mm. Den är lite fuktig trots att den ligger i den här varma studion. Jättehärligt. Sen har vi såjorden som är lätt och fin. Väldigt härlig. Många gånger kan den innehålla vulkaniska material som vermiculit eller perlit. Och sen så har vi citrus- och medelhavsjorden. Den har ju legat här i några veckor.
Mm.
Den är torr.
Ja.
Och där känner vi att det är en fin och härlig struktur. Det är lite riven torr och det är lite härlig näring. Det bara doftar underbart och den har ett lägre pH-värde. Och ja, fina bitar här utav humus.
Ja, det är en hel drös med olika typer av produkter man kan ha. Det är
och inte bark, bara löv och sand. Och den här sanden hittar jag utanför er dörr här. Ja. Och lite löv. För låter man löv och blad ligga kvar under vintern, så kommer ju maskarna dra ner i jorden om man låter dem ligga kvar i rabatten eller gräset. Mm. Så en del städar nästan för mycket i sina trädgårdar. Mm. Och då är det extra viktigt att tillsätta näring så här på vårkanten.
Ja, det är klart. Ja, de där bruna löven som man tycker ser lite tråkiga ut, de tillför ju någonting till växtligheten. Så att det får man tänka på. När man plockar bort någonting så får man tillföra någonting annat.
Helt riktigt.
Vi ska prata om något man också kan tillföra, det i gödsel. Vi ska prata mer om detta strax. Men först blir det mer musik. Let It Be med Dag Götta och Ava Max. Shout it out med Mariette här på Radioaktiv denna morgon, mitt i jordskolan med Carl Fredrik som är i studion idag. Många olika typer av jord till olika typer av växter har vi lärt oss att man ska ta till för att få bästa resultat. Gödsel är också någonting man borde ta till.
Definitivt. Och då är det så att jag brukar alltid förespråka att man knackar på dörren hos sin lokala bonde och kollar, har du djur? Vad trevligt. Ja, kanske hästar till och med, eller du har något annat. Eller en lokal ridskola, varför inte? Och då tänker jag som så. Vi behöver ju tillföra näring, det har vi pratat om. Mm. Och då är det viktigt att ta en välbrunnen hästgödsel om man får tag på en sådan. Och då ska den här legat ungefär ett år. Inte färsk och rykande het och geggig direkt från stallet, för den blir för näringsrik. Mm. Så det ska vara en välbrunnen hästgödsel. Och kolla lokalt, gör det. Är det så att du inte har möjlighet till det, då kan man ju köpa en produkt som i pelletsform, men ta gärna naturprodukter, hönsgödsel. Mm. Hönsgödsel är väldigt starkt och en del tycker att det luktar väldigt illa. Det luktar starkt och det är bara de första dagarna. Ja. Så hönsgödsel i pelletsform är en fantastisk produkt att använda i trädgården.
Mm.
Sen finns ju kogödsel på säck och annat såklart. Ja. Så är det. Men någonting jag tänkte lite grann från jordskolan vi pratade om här, att många som har en tung lerjord, då tänker de så här, jag ska tillföra sand eller grus eller något sånt där för att den ska bli mer genomsläpplig. Det låter ju ganska bra i tanken, men gör snälla inte det. Det blir som cement istället. Det är inte bra. Du behöver istället få in en fin struktur. Du behöver få in rivet material, grenar, luft. Behöver få in barkbitar. Du behöver få in kompost istället. Så kan det vara. Och när det gäller gräsmattegödsel, för det är många som tycker om att gödsla gräsmattan till exempel, och då kan man fråga sig, är det nödvändigt? Ja, både och, både ja och nej. Det beror lite på också vilken typ av tomt du har. Har du en naturtomt för mycket sandjord och det är kanske tallar på tomten och stenar och sådär, då kanske du inte behöver eftersträva den där perfekta gräsmattan.
Nej.
Ha en lite gles och nästan lite ängslik ute i periferin istället. Men det finns ju något som heter gräsmattegödselmossa till exempel, när gräset ska vinna över mossan. För det vet jag att det är många som
Den kampen har många.
Ja, och då får man hjälp här med hjälp av gräsmattegödselmossa. Det är en naturbaserad gödsel med extra järnsulfat. Och vårgödsla på mossiga gräsmattor och det ger snabb effekt. Och det låter ju underbart.
Ja, det är många eftersträvar. Jag vill säga det nu.
Ja, så, men den här kommer jag själv använda i vår privata trädgård på Ekerholm.
Mossa räknas som ogräs?
Nej, absolut inte. Jag älskar mossa och jag skulle kunna tänka mig ha en japansk trädgård med bara stenar och mossa. Definitivt. Jag behöver inte ha en gräsmatta.
Men tar den mycket näring från gräset?
Ja, men det gör den till viss del. Va? Men den hindrar framförallt. Om mossan trivs bättre än gräset, då har du ju det grönt i alla fall, brukar jag tänka. Men väldigt många vill ju ha gräs istället för mossa. Så det handlar nog mer om en sinnebild att gräsmattan ska vara sådär perfekt. Och jag vet, många män där ute framförallt tävlar ju lite grann om vem som ska ha den finaste gräsmattan. Och jag kan absolut tänka mig en mossträdgård istället. Men antingen eller, inget halvdant.
Nej, precis.
man får välja.
Om man tänker om man ska gödsla en gräsmatta då, det är där stället där vi umgås mycket, framförallt på sommaren, vi sitter och äter och sånt där. Är det någon risk för att någon tänker så att, nej men jag vill inte att det ska lukta eller så här. Finns det risk med det när man gödslar?
Ja, så kan det absolut vara. Gödsla gärna innan ett lätt vårregn, så kommer det ner till rötterna. Man kan ju absolut ta och vattna med trädgårdsslangen också. Men det här kommer nu när under den fuktiga våren ta sig ner per automatik. Men det var ju framförallt hönsgödslet som vi pratade om. Ja. Det är ju det kanske man inte ska strö ut direkt innan grillkvällen. För nu är det ju så fint att man kan ju faktiskt dra fram den där grillen. Och jag tycker man ska vara ute i sina trädgårdar, eller hur?
Ja, precis.
Men sen tänkte jag ge ett litet annat tips. Det här med att man brukar dressa sina gräsmattor. Och det är ju bra. Och det tror jag de flesta känner till. Och det är en produkt som innehåller ganska mycket sand och luftar gräset. Men nu för rabatten så finns det en produkt som heter R-dress. Och det är rabattdress. Man dressar rabatterna. Man tillför näring till rabatter som kanske har blivit lite trötta.
Ja.
Och det är en jättetrevlig produkt som är ny. Men det låter ju väldigt sådär självklart att man ska ge tillbaka näring till rabatten också.
Ja, det är klart att de också ska ha det.
Mm.
Ja, mycket att ta in här i jordskolan. Men vi har lärt oss mycket också att det är inte bara jord som jord. Utan för bästa resultat så ska man anpassa det lite.
Ja, men det ska man. Det finns en anledning till varför det finns många olika sorts jordar. Och så vill jag också säga det att tulpaner gör ju folk glada. Och stötta gärna svenska odlare genom att köpa svenska tulpaner. Och jag tycker att i de här tiderna, vi vet precis vad jag menar, så ska man ge varandra lite blommor och uppskattning. Det kan vara ett uppskattande ord men också en bukett. Så därför ska ni få en varsin tulpanbukett.
Åh, stort tack. Vad trevligt.
Svenskodlade tulpaner.
Oj. Tack så jättemycket. Tack.
Och alla kunder som kommer till oss på Ekelholm ska också få en tulpanbukett.
Härligt. Ja, men det är som du säger, det är härligt med blommor och härligt med tulpaner i såna här tider där solen skiner och tulpaner i vasen.
Absolut, helt rätt.
Stort tack för den här veckan och tack för jordskolan, Carl Fredrik.
Tack själva, ha det så bra.
Ha det gott.
Tack.